Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Välkomna till Pratbart,
vår podd som vi spelar in här på Café Rival vid Mariatorget i Stockholm. Och ett stort välkommen till våra jätteintressanta gäster som vi har med oss idag. Marie Dahlöf, vd på God El, och Fredrik Palmgren, en av grundarna på Centigo. Jättekul att ni kunde vara med oss idag. Idag ska vi prata lite grann om värderingsstyrt ledarskap eller värderingsbaserat ledarskap. Men innan vi hoppar in i att få höra vad ni har för tankar kring detta så ska ni få presentera er själva lite grann och berätta vilka ni är. Marie, du kan väl börja.
Jag är Marie Dahlöf, vår vd för God El. Jag har varit i 3 år men jag har jobbat på God El nästan ända sedan tidernas begynnelse 2005. Det är ett fantastiskt företag att jobba för. Roligt och väldigt mån om att ha kul på jobbet. Annars så är det mest barn och renovering och väldigt lite träning som gäller för mig. Jag hinner inte med så mycket annat.
Mm. Fredrik, vem är du då?
Fredrik Palmgren heter jag och är partner på Centigo. Då. Och, jag gissar att vi är väl här, eller jag är väl här för att vi har blivit lite uppmärksammade. Dels för att det faktiskt har gått väldigt bra för oss och dels för att vi har lite annat sätt att styra företaget. Som kanske kan vara relevant för dagens diskussion. Då. Jag tänkte faktiskt berätta lite grann om mig själv. Jag är inte alls säker på att det är till min fördel, jag säger nu. Men jag tror att det kan ha viss relevans för det vi ska diskutera idag. Då. Och jag har egentligen, man kan väl säga att jag har alltid, tills alldeles nyligen så har jag varit helt övertygad om att jag har haft osannolik tur. Så en riktig Alexander Lukas tur med allt jag har gjort. Och jag tror att de kompisar som känner mig sen långt tillbaka nog skulle hålla med om det. För att jag tror inte det har funnits några tecken direkt på att jag skulle vara med och starta ett företag och utveckla det och så vidare. Då. Men sen så har jag väl nått den åldern där man faktiskt reflekterar mer och mer. Och då har jag upptäckt några intressanta spaningar då, som kanske kan vara relevans och som kanske innehåller råd också på sätt och vis. Då. Men jag har blivit begåvad med några såna riktigt starka styrkor och ett helt gäng svagheter som är ganska grava. Och det intressanta är att jag har, när jag reflekterar så får jag väldigt mycket positiv feedback från det som är mina svagheter. Och rätt mycket kritik kring det som är mina styrkor. Det här blir lite konstigt i min huvud då. Det blir så upp och ner allting då. Men så funderar jag på vad det där beror på. Och då är det några av de här svagheterna som då, jag ska nämna några då. Jag är begåvad med närmast patologisk blyghet. Och för att överhuvudtaget klara av sociala sammanhang har jag varit tvungen att utveckla ganska många tekniker då. För att hantera det. Och jag brukar få kritik, eller min feedback brukar vara att jag är ganska social och utåtriktad, vilket är helt fel. Men det är lite kul. En annan sån här grej som är typiskt och det är att jag har oerhört svårt att planera. En närmast total avsaknad av att kunna planera saker och ting. Då. Och det har gjort att jag har fått bygga upp en ordentlig kompass för riktning vart jag vill. Långsiktigt. Och sen var oerhört uppmärksam på saker och ting i det korta, möjligheter som uppstår. Och var lyhörd för sånt. Och det tror jag har gjort att en del feedback är att man kan ha visst mått av kreativitet och visionärskap, vilket jag också tror egentligen är ganska fel.
Ja, men det är jätteintressant och det är absolut det som du säger. Det
är ju nästan en del av det här ämnet, mycket av det du säger som vi ska prata om idag. Och man kan ju också resonera lite grann kring det här uttrycket som kanske har börjat bli lite av en buzzword, att vara värderingsstyrd som företag eller som ledare. Och vad betyder det egentligen? För att alla människor styrs utifrån sina värderingar. Det är ju inte någonting som man gör eller inte gör. Alla är ju det. Alla företag har ju värderingar, vare sig de är uttalade eller inte. Och det är ju själv en värdering vad man lägger för värde i någon annans värderingar. Så det är lite komplext. Men det som vi ska prata om idag, det perspektivet, det handlar väl mer kanske om hur gör man för att använda företagets värderingarna synkat med sina egna värderingar för att få en hävstångseffekt i verksamheten och i hur man tar beslut, hur man leder andra människor. Så jag tänkte börja med att fråga er lite grann, vad betyder det här begreppet eller det här perspektivet på ledarskapet för er?
Jag har lite, inte ambivalent ska jag säga, men lite, jag fick frågan för ungefär 3 år sedan, hej Marie, skulle du kunna prata om värderingsstyrt ledarskap? Mm. Och för mig var det så här, vad är det? Och jag har ändå jobbat som ledare eller chefledare i nästan 15 år. Och jag har inte stött på termen innan, men har jobbat mycket mer intuitivt med liksom att jag vill leda på mitt sätt. Och var tvungen att fundera faktiskt ganska långt och länge sen, men vad är det här egentligen? Och någonstans var höja en abstrakt mål, som jag sa till er vid tidigare tillfälle, så jag läser väldigt få managementböcker, vilket kanske då förklarar varför jag inte riktigt kände mig hemma terminologin. Men när jag väl hade fastnat i, eller liksom förstå, okej, men det är ju det jag gör varje dag. Så var det så här, aha, ja det är klart. Och det finns ju en enorm kraft i värderingsstyrda ledarskapet, framförallt när man då kopplar det till företaget och till kulturen. Och jag har haft förmånen att få växa upp i 2 företag som har jobbat väldigt starkt med just kultur och värderingar för att bygga då kraften i företaget. Och det har ju varit en hjärtefråga för Stefan Krok som grundade både Glokanet och Godel. Att skapa den här kulturen som då liksom ska bli en framgångskultur. Men det hänger ju ihop hela tiden med liksom att man har ett antal grundvärderingar som ligger i botten och som ligger och den som nya människor kommer in, anammar, känner att ja, men de här är mina, så att man hela tiden synkar. Kommer in liksom andra värderingar, så ja, då får man jobba på att antingen assimilera eller alltså ta in dem eller säga så, nej, men så här gör vi på vårt sätt.
Tydlighet
är jätteviktigt och hela tiden liksom jobba aktivt med kulturen. För när man, och när man hittar då den här synkroniseringen, så herregud vilken svung det kan bli i ledarskapet.
Vad har du för tankar om Fredrik kring
det här? Jag tror att jag fortsätter när det här börjar med sådana här svaga. Alltså jag har också ett väldigt selektivt minne ibland som fungerar jättebra ibland. Ibland helt uselt. Så det har gjort att jag har fått bestämma mig för att alltid säga vad jag tycker och att aldrig ljuga. Och därför då,
det känner jag igen, som är själv också.
Då, när jag får en fråga, ja, då säger jag vad jag tycker, jag ljuger inte. Nej. Och då kommer det tendera att bli så som det var förra gången jag sa någonting i den riktningen då. Och det här har funkat bra. Det där tror jag att jag har tagit med mig väldigt mycket i det här att vara ärlig. Även om jag inte har något bra svar eller har en bra idé. Och jag tror att det där gränsar till värderingar, att hålla fast vid en linje, att tro på någonting istället för att ständigt titta på opportuna lösningar på saker och ting. Då. I förlängningen, jag håller med dig helt och hållet, Maria, i förlängningen så tänker jag att det här är, jag tror att vi är inne för ett riktigt paradigmskifte. Om man får ta lite historiskt så, om jag kommer ihåg rätt, så tror jag aktiebolagslagen kom till Sverige 1848. Och i så fall så var det för att bygga tåg. Det var första gången man skulle gruppera ihop människor till komplexa projekt egentligen. Och då tog man ju den organisationsform som fanns då för stora projekt, och det var ju militären. Och de har ju riggat en organisation med general på toppen och olika chefer, och det är glitter och guld. Och sen är det soldater i botten. Det är bara att en militär organisation är ju riggad för att göra det mest fruktansvärda som finns. Kriga. Det är livsfarligt. Så du måste rigga den på ett sätt för att få de här på soldaterna då att gå ut i fält. Så har vi ju, tycker jag, riggat företag där det har varit något annat syfte än människorna, så har man försökt anpassa människorna till företaget. Och det är inte så konstigt historiskt, men idag är det irrelevant. Idag tycker jag att vi står inför, kan man få människor att vilja göra saker, att känna engagemang, då kan man göra vad som helst. Och jag menar verkligen vad som helst. Det är helt fantastiskt. Du var inne på det också, vad man kan få när människor brinner för någonting. Vad som kan hända då jämfört med om man ska kontrollera och boxa in. Mm. Så jag tycker att värderingsstyrt ledarskap är en sån här direkt, det är en direkt potential. Mm. Det finns en etisk aspekt på det naturligtvis också, det tycker jag är fint. Men framför allt är det en potential.
Mm. Det handlar ju, liksom, för mig personligen så handlar det väldigt mycket om vilken grundsyn som man har på människan som sitter, jag menar, framför mig nu eller framför mig varje dag. Och liksom. Vad är den här människan? Vad vill den? Vad kan den här åstadkomma? Liksom en ömsesidighet och en respekt och en förståelse. Det är liksom grunden att alla människor, och det är en värdering som jag har, att alla människor vill i grunden väl. Mm. Och ta vara på den där viljan och den där kraften. Det är liksom, en tydlig värdering som jag har. Då.
Ja.
Och precis som du sa också, och då blir det ju hela tiden att man, ja, men, om jag vill ha ärlighet så måste jag ju också gå före med ärligheterna. Liksom. Och den kommer naturligt i ömsesidigheten. Sen så hänger det ju på också att man möter människor som kanske också har ömsesidigheten. Ibland så blir det som jag var inne på också, det här att det blir man har olika förväntningar. Mm. Inte olika plattformar att stå på ibland.
Det är kul det också. Jag är också inne på det här med människosyn och just det här, man lyssnar, jag tycker det är kul att lyssna på vad folk säger, vilka ord man använder och hur ofta man har missat i projektsammanhang som jag ofta verkar i, pratar om resurser.
Mm.
Människor som resurser. Och för mig som ekonom då så är resurser sådana som man förbrukar.
Ja, exakt.
Insatsresurser.
Ändliga.
Ja, precis. Ja. Och det tycker jag är en konstig syn, att man tänker på människor som resurser. Och därför att man vill reducera människor till en insatsvara i produktionen. Jag tror att det är ett sätt att tänka. För oss får man
det är en jättespännande fråga. Det måste man ju nästan spinna vidare på. För det är väl en norm. Och ni pratar mycket om att vi har skapat ett normsätt att styra organisationer som har den här historiken som du berättar om. Och som sen när vi blev ett industriellt samhälle där vi skulle styra väldigt stora industrier där styrning var viktigt, där förändringar inte skedde särskilt snabbt utan då var det viktigare att man kunde styra människor så att den här jätteproduktionsapparaten fungerade. Men nu ser det ju inte ut så. Nu lever vi ju ett helt annat typ av samhälle. Vi var inne på det i ett tidigare avsnitt faktiskt också. Och då har på något vis värderingarna kring det inte hängt med, utan vi lever kvar i den där normen, men samtidigt så förstår vi ju intellektuellt att det där inte fungerar. Men kan inte du berätta lite mer om hur ni gör på Centig och hur ni resonerar där? För ni gör ju verkligen annorlunda, ni har ett annat tänk.
Ja, vi har i grunden egentligen ett tänk. Jag ska dra ytterligare en liten anekdot från historiskt. Jag, efter mina studier då så gick jag in, då drev jag eget företag med en studentkompis och var helt säker på att jag skulle bli företagare. Men sen så missade han några tentor och vi kom inte igång direkt. Jag klarade mina då. Och då var det någon som tipsade mig om ett företag som sökte folk där man fick på en kurs i USA. Det var spännande. Så jag sökte och kom in. Det var ganska prestigefyllt då, vilket jag tyckte var tur då. Och där kom jag in och det var ju bara ingenjörer och det var extremt strukturerat och karriärsorienterat. Där jobbade jag i 9 år. Helt egentligen emot den jag är. Men jag trivdes jättebra. Och en av de anledningarna var att det jag lärde mig när jag kom in där, det var ju att här ska man göra karriär, här ska vi visa det på stuvalinan, här ska vi visa upp det för ledarna, högsta ledningen. Och jag bara insåg att jag är helt lost. Så det är ingen idé. Så jag satsade istället på i projekten att jobba ihop med de som jobbade för mig då, mitt team. Och jobba jättemycket för att få dem engagerade. Och det här fick till följd att mina projekt gick alltid väldigt bra.
Mm.
Och jag insåg inte vad det berodde på riktigt. Och det gick så långt så att jag fick någon form av pris. En hatt, sildehatt. Man skulle lyfta på hatten för någon som hade åstadkommit väldigt mycket. Och för mig var det helt tvärtom. Jag har gjort helt precis tvärtom mot vad man ska göra. Och det har nog blivit, det är liksom ett av mina tips. Vet du vad du ska göra, gör det. Är du osäker, tänk efter vad du borde göra och så gör precis tvärtom. Mm. Och det är väl så vi har tänkt lite grann i Centigo. Därför att sannolikheten för lycka som man gör precis tvärtom vad som är normen. Mm. Om det är saker som du är lite osäker på, vissa saker man är säker på, då är det bara göra det. Den är ju så otroligt mycket högre. Mm. Så det här liksom blev lite grann en devis för oss när vi sa att nu gör vi det här. Och så tar vi våra erfarenheter och så skalar vi bort alla normer. Och så funderar vi bara på vilket sätt kan vi sätta ihop ett företag som inte bygger på bara okritiskt ta in ett antal normer. Mm. Och för att liksom hitta rätt i det där så funderade vi ganska mycket på hur människor fungerar i vår omgivning. Vi hade en del kompisar som drev eget, vi hade en del kompisar som gjorde fantastiska karriärer då. Och vad vi kom fram till var att de som drev eget egentligen hade det tuffast, svårast, men alltid var positiva. Alltid möjlighetsorienterade. Och de som gjorde fantastiska karriärer där allting var utstakat och klart, mer eller mindre. De hade alltid massa synpunkter på vad som inte var bra och så vidare. Ganska halvtomt glas, halvfullt.
Var det här en medveten spaning som du hade? Eller är det något
nej,
du
inte,
det
var inte jag. Jag ska inte ta bort med allting. Utan vi var ju en grupp av några personer. Ja, vi satt och reflekterade. Vi startade det här 2001 och då hade vår bransch kraschat ihop fullständigt. Så det var ingen brådska i att få igång en verksamhet. För det fanns ingen marknad ändå. Så att vi kunde ta det ganska lugnt. Och då spanar vi och då tänkte vi att skulle vi kunna skapa ett företag där personer betedde sig, hade attityden som en entreprenör kan vi kalla det för, möjlighetsorienterad. Och hur skulle man då skapa det här företaget? Och då var det ett antal saker som gick bort direkt. Chefer gick bort. Du kan inte vara entreprenör med en chef. Så då fick vi tänka till på hur vi skulle leda företaget utan att ge en enskild person känslan att ha en chef. Nu vill jag göra en distinktion mellan chef och ledare då. Chef är någon som kontrollerar, talar om vad man ska göra, följer upp att man har gjort det och sen kritiserar om man inte gjort rätt då. Och jag tror att det där var väl en nyckelfaktor. Så vi pratar om ansvar, inte regler. Och ledare, inte chefer, medarbetare, inte personal. Sådana här begrepp som vi redan från början tog in. Och det här har ju skapat en möjlighet. Och det finns en annan, jag är inne på det här tvärtom just, det är så kraftfullt. Vi har gjort så att vi säger att var och en får bygga sin egen ambition och i stort sett göra som man vill. Det är en sanning med modifikation, men i grund och botten, gör som du vill. Och när jag är ute och berättar lite grann i olika sammanhang det här, då blir folk i andra företag, liknande företag, rätt frustrerade. Ja, men då blir det kaos. Mm. Ja, det är bara det att om du inte pressar in någon i ett regelverk och talar om vad de ska göra och du har en värdegrund och du har berättat vad vi står för, då kommer folk tendera att vilja vara med. Så du söker alltså, vad är det vi tillsammans vill åstadkomma? Så det blir precis tvärtom. Du får ett, genom att inte styra upp så kan du få ett ganska tajt team. Men det förutsätter att du i grund och botten är tydlig med värderingar, vad vi står för och vad vi vill naturligtvis. Så det måste man hela tiden prata om. Men annars är det en fantastisk.
Det är ju väldigt viktigt också. Jag känner igen väldigt mycket av det du säger från God Del och den verksamheten som vi har. Men framförallt så är det ju väldigt tydligt att man har en gemensam vision och att man hela tiden pratar om den och vart ska vi, vad vill vi, vilka är vi och varför finns vi? Att man hela tiden jobbar med det här för att någonstans, det är lite den här gamla samling vid pumpen. Ja. Att man är ett enat syfte och då är det ganska så, inte, jag ska inte säga lätt, för det är en överdrift att säga att det är lätt, men det blir en tydlighet som återigen är väldigt värdefull och liksom skapa den här kraften. Ja.
Och just att man har liksom en idé.
Ja, exakt.
Det har ju ni verkligen, en idé som man väljer att tro på, då jobbar man på God. Eller så tror man inte på den, då är man inte där.
Så att
vi har ju kommit från en helg nu, vi har en årligt evenemang i vår företagsgrupp då vi ägnar 3 dagar i princip bara åt att prata om stora frågor, om vilka vi är och vart vi är på väg. Och vi upprepar det här varje år eftersom vi växer. För det är nya människor hela tiden. Och det är lika kul varje gång. Och det är väldigt lite konkreta saker, vilket skapar frustration hos många. Väldigt mycket stora tankar som man sen själv får reflektera och fylla med sin egen, sitt eget innehåll egentligen.
Och det låter som att ni
jobbar väldigt mycket med just reflektion. För du hörde ju någonting som du har upprepat nu många gånger. Ja. Och hur viktigt det är att reflektera, stanna upp, fundera över varför gick det bra, vad var det jag gjorde bra? Eller vad var det som inte fungerade och hur kan jag göra annorlunda? Hur jobbar ni med reflektion hos er? På vilket sätt?
Jag skulle säga att vi faktiskt jobbar lite för lite. Vi är väldigt progressiva. Vi har varit, är fortfarande, jag skulle säga, ett tillväxtbolag, att vi vill växa. Vår vision är att kunna dela ut 500 miljoner varje år till välgörenhet, till de som behöver det allra mest. Och just den här visionen gör att vi hela tiden ständigt utvecklas och någonstans kanske lite faktiskt hoppar över reflektionen. Utan vi är så otroligt taggade på att nå målet. Mm. Och det är en sak som jag känner att vi ska föra in mer. Just feedback, reflektion och liksom att tänka efter, men okej, hur gick det här och hur tar vi nästa steg?
Vad är den stora utmaningen då med att jobba så där tydligt, som du var inne på tidigare också och som Fredrik också har berättat mycket om? Vad är utmaningen med att hålla balansen då? Vi pratade innan om förväntningar, vad är det för förväntningar då på någon som drivs väldigt starkt av sina värderingar?
Utmaning är ju egentligen ibland en tvärtom utmaning ibland. Att vi har ju, hos oss har vi ett antal väldigt, väldigt ivriga människor som verkligen vill och som känner det tydligt att vart vi ska och vill jobba hela tiden. Att det kan bli nästan lite för ivrigt ibland. Och på så sätt att det blir väldigt personligt. Och då lägger man väldigt mycket kraft, energi och ibland så tar det lite överhanden. Så vi har nästan den problematiken istället.
Jag tänker du nämnde tidigare balans. Ja. Det är ett begrepp vi använder väldigt mycket också. Det här. För jag tror att precis som jag förstår ungefär med det här drivet att hitta en balans. Mm. Det är inte ensidigt.
Nej.
För det blir ju tror jag med så starka vision som ni har i Godel. Då, att det är vissa andra saker som man också måste göra. Som kanske inte självklart liksom ligger nära till den här drivet som man brinner för. Mm. Och det är att hitta den här balansen. Liksom, vi brukar prata om kul och flit.
Mm.
Alltså, du måste vara flitig också. Mm. Och flitig, det tolkar jag med mitt sätt att tänka som någonting jobbigt att vara flitig. Men kul är ju roligt då. Och det här drivet är ju kul, medan flitet, det måste ju också vara där. Man får inte glömma det. Det tycker jag är en balans. Jag tänkte på det när du sa det tidigare.
Ja, nej men vi har ett av de kärnvärdena som vi jobbar efter, det är att vi ska jobba hårt och hängivet. Men vi ska också ha balans i livet. Och då menar man naturligtvis mellan jobb och privat. För att det inte är uthålligt långsiktigt att jobba hur mycket som helst. Just det här med att ha kul på resan. Det är otroligt viktigt och nästan den mest centrala delen skulle jag säga i visionen, eller vägen till visionen.
Ja, precis. Vi har skrivit en del i vår bok Lycklig lönsamhet om både, vi har skrivit om bägge era företag som är lite kul faktiskt att ni sitter här bägge två i detta samtal. Och så har vi skrivit mycket om värderingar och att använda värderingar som en drivkraft i företaget för att bygga kultur, för att bli mer tydlig i vem man är, vem man inte är, minst lika viktigt kanske, det var du inne på lite grann tidigare Marie också. Men vi kikar lite grann på några rapporter och studier som har gjorts kring det här med värderingar och ledarskap. Och ett företag heter Netgate som släppte en medarbetarrapport 2013 som bygger på intervjuer med 7000 anställda på 62 stycken svenska arbetsplatser. Och då har man listat efter den studien vad medarbetare efterfrågar av sina chefer. Och på tredje plats där så vill man, säger man, att chefen ska bli bättre på att kommunicera sina värderingar. Att man vill ha den här tydligheten och att det är många som upplever att man vet inte riktigt vad ledarna eller ledningsgruppen eller kanske hela företaget egentligen står för. Och hur man ska använda det i vardagen som medarbetare. Vad gör jag av våra fina värdeord när jag ska ta ett beslut eller när jag ringer en kund eller när jag ska ha ett internt möte? Vad betyder det för mig i vardagen? Och det där är en jätteutmaning självklart, att få det där att rulla av sig själv lite grann. Att det blir en positiv spiral som man inte behöver in och mäcka med hela tiden. Men jag tänker lite grann som ni bägge varit inne på också, det här med att vara öppen och tydlig och transparent. Och man pratar ju en del om autentiskt ledarskap också som hänger ihop med det ni bägge två har pratat om. Att vara öppen, som du sa Fredrik, att vara ärlig. Mm. Helt enkelt säga vad man tycker. Mm. Att det blir viktigare. Och jag tror någonstans, det har vi återkomma, det är nästan varje avsnitt att vi tangerar den yngre generationen, när vi börjar prata om dem, att de har ett annat krav ofta på arbetsgivarna. Där man som ung person är väldigt värderingsdriven, väldigt livsstilsdriven, och då vill man veta vad står chefen för, vad står detta företag för och vad är förväntan på mig, vad jag ska tro på. Har ni några tankar kring, några reflektioner kring det här med det autentiska budskapet som i den transparenta världen vi lever i? Det går ju inte liksom att himla om att man säger en sak och beter sig på ett helt annat sätt. Den tiden är ju liksom förbi.
Jag tror...
Ja, jag börjar. Alltså jag tror det handlar väldigt mycket om att egentligen, alltså i ledarskapet hela tiden gå tillbaka till sig själv. Men vad tycker jag? Vad är viktigt? Och liksom också koppla till sunt förnuft lite. Alltså man behöver inte gå så himla långt ifrån sig själv och hur man själv skulle bli bemött och hur man själv vill att andra ska tycka och tänka. Eller, liksom för att, som sagt, det är ju... Ja, gå tillbaka till sig själv är en bra startpunkt. Okej, vad vill jag ha här? Vad tycker jag? Vi var inne på det lite också, det här med våga vara annorlunda nu. Så, ja, men gå tvärtom. Och det är lite samma sak utifrån både sig själv men också sitt företag. Att våga gå till sig själv. Men vad är viktigt för mig? Och vad, okej, och vad vill jag? Liksom, och det är samma sak funkar i det autentiska ledarskapet. Alltså hela tiden gå tillbaka till sig själv. Och det är ju värderingarna som är där såklart. Men det är en sak som jag, man säger, påminner mig själv om. Mm. Okej, vad vill jag? Det är en fråga som jag aktivt ställer. Mm. Det är ganska många influenser runt omkring. Man har möten hela tiden. Men vad vill jag?
Mm. Jag tror man får göra en historisk reflektion igen. Då. Så vet ju alla att förr hade man ju en auktoritet. Och man såg upp till auktoriteter. Lärare, vi har mycket om lärardebatten, var en auktoritet och även chefer och annat, företagsledare och allt vad det är. Idag funkar det inte riktigt så. Och auktoriteten fick man av sin ställning. Idag får man inte speciellt mycket av sin ställning, framförallt inte av den yngre generationen. Och jag tror jag befinner mig mitt emellan allt det här i någon mening. Utan istället är det förtroende man måste bygga upp. Har du förtroende, då kan du liksom få, då har du en vad ska jag säga, koll på, men det är det som jag tycker har ersatt auktoritet. Och förtroende bygger man upp, precis som du säger, Marie, det bygger man upp genom att vara sig själv. Och jag tycker inte, jag har inte träffat på människor av, vad ska jag säga, dålig kvalitet. Du var inne på det också tidigare. Det finns säkert sjukdomar och sånt där som gör att man blir konstig, men vanliga människor är vill alltid väl. Och det är mer en fråga om att få modet, tror jag, att faktiskt uttrycka vad jag vill. Och du måste kunna ta feedback när någon säger att jag tycker inte som du och så vidare. Men kan man bygga upp ett förtroende, då har man kommit jättelångt som ledare, tror jag.
Det tycker jag är superintressant. En annan reflektion som vi har gjort tidigare är ju att det är ganska ofta så att människor drivs snarare av rädslan att göra fel än möjligheten att göra rätt. Och det kanske också är en norm att vi är väldigt präglade av rädsla. Men att det också håller på att förändras därför att man ser fler och fler förebilder som vågar göra annorlunda, som vågar utmana konventioner, vågar göra tvärtom. Och så ser omgivningen att wow, det funkar ju, det lyckas. Jag är själv otroligt driven och triggad av det och tycker det är fantastiskt kul när man kan bevisa att det är på det sättet. Så det är ju verkligen
det är
en positiv utveckling, tycker jag.
Ja, det som jag också tycker, en av de här grejerna som jag drar du, det är ju dialog. Mm. Alltså, när man ska, det finns ett effektivitetskrav, du vet för alla som jobbar, att det ska vara snabbt, det ska gå fort och allting. Men jag har märkt att så finns det en första effektivitet, så finns det en långsiktig effektivitet. Och jag har märkt otroligt effektivt det att motivera varje beslut. Varje gång jag säger någonting, motivera varför och förklara och ta den tid som krävs för att en person ska säga, ja men vad bra, då förstår jag. Det betyder inte att personen håller med, men jag förstår hur du tänker och varför. Och då får man, jag tycker nästan uteslutande att man får acceptans för rätt kontroversiella och svåra frågor. Bara man förstår. Att det inte bara är för att jag tycker någonting. Och i den här dialogen bygger jag också på att man faktiskt lyssnar. Och att man tar till sig. Och att man knäcker nya idéer därför att jag har pratat med ett antal personer. Så här tyckte inte jag från början, nu tycker jag så här. Det kan man ju säga det också. Jag har ändrat uppfattning nu när jag lyssnar på er här.
Men då är du öppen och ärlig med att du har gjort det. Ja, eller hur? Just för att du har tagit in den här diskussionen.
Då får man förtro. Annars om man påstår att jag har tyckt hela tiden och alla vet att jag inte har tyckt så.
Ja. Men det är ju prestigelöshet
eller hur?
I ett nötskal.
Ja, absolut.
Och det är också en väldigt, väldigt viktig ingrediens tycker jag om vi går tillbaka till det autentiska ledarskapet. Att också förstå vilken... att vi alla vill åt samma håll, oavsett om jag är ledare eller om jag är, nu höll jag på att använda ordet resurser, men det är tabu. en kollega, oavsett var man är. Och vi alla vill åt samma håll och det är liksom det övergripande och det är det som någonstans är det styrande också. Viljan att gå åt samma håll. Men det är inte alltid så lätt att komma ihåg. Alla delar inte det fundamentet heller.
Jag tror att samma håll som ledare så får man inte ha ens allt för snäv samma håll. Man måste acceptera roughly right. Alltså en riktning brukar jag tänka mer än en viss punkt man ska till. För att annars snävar man in lite mycket. Och det här tror jag, många duktiga människor i organisationer och näringsliv har ganska stort kontrollbehov. Jag tror att det verkar vara en framgångsfaktor. Återigen tror jag att jag personligen fullständigt avsaknad av det, vilket ju ställer till massa trassel många gånger. Men då får man lära sig tekniker att ändå få det. Och då är det att inte precisera allt, men ha ett spann vartåt jag tycker man ska landa då. Så att det kan bli lite fel och gör ingenting utifrån vad jag tänkte från början. Bara det är rätt håll.
Jag lyssnade på en intervju med, jag tror Erik Ringert som blev årets chef alldeles nyligen. Och han sa, jag säger ja till allt. Mm. Och jag tyckte det var ganska intressant. Jag säger ja till väldigt mycket också. Men han sa så här, sen får man ju liksom rikta in lite som du sa, rough right. Man får rikta in lite efteråt. Just för att ta vara på den här innovationskraften och viljan att jobba och testa och innovera. Och jag tycker den där är så himla viktig, för det är ju lite det här modet och våga, det som man får i individen när man släpper kraften lös. Och det blir kanske lite lösa tyglar ibland, eller att man känner att de är lite riktningslös. Men det handlar ju om tillit och förtroende för varandra och för varandras förmåga att kör.
En effekt av det där, för jag tror väldigt mycket på det också. En effekt av det där, det är att de flesta människor tror jag vill ha ett mål och tydlighet. Det kommer ju. Men jag har lärt mig att inte vara allt för tydlig, för då tvingar man människor att tänka efter. Det tycker många är jättejobbigt, men effekten är att det kommer upp helt nya saker som jag inte hade kunnat tänkt ut genom att någon annan får tvingas tänka efter hur man ska lösa en uppgift då.
Men är inte det där lite, för det var en fundering som jag har stött på lite där du säger nu, att förväntningarna på ledarskapet är lite ibland andra, att det är, man har om man säger det, ett modernt ledarskap mot ett mer traditionellt, och det du precis sa är ju mer liksom att man har förväntningar på ett traditionellt ledarskap.
Absolut.
Och att det ibland uppstår då konflikter där mellan förväntan och leverans helt enkelt.
Vi har ett återkommande tema som vi tar upp varje avsnitt, där vi försöker hitta någon aktuell händelse eller någon form av dilemma som återknyter till ämnet som vi pratar om. Och den här gången så har vi valt att ta upp det som hände på Stora Enso, den affär som Stora Enso gjorde som blev uppmärksammat i Kalla fakta för ett par veckor sedan. Och vi ska inte gräva oss ner just i vad som hände där, men det är i alla fall en situation, en händelse där värderingar sätts på sin spets. Och det som hände var att Stora Enso då medvetet har lierat sig med en leverantör som använder barnarbete. Och dessutom har gått ut och sagt att det var medvetet. Och att de hade gjort den här affären, ingått det här partnerskapet, oavsett om man hade vetat att barnarbete fanns eller inte. Det här har blivit oerhört kritiserat och uppmärksammat i media. Men vad tänker ni kring det här? För att det är extremt, ett extremfall, och de flesta tycker att det här låter förskräckligt. För de allra flesta tycker att barnarbete är, alltså det är icke-acceptabelt, och det ska vi inte hålla på med. Men det kan vara mindre extrema fall där du ställs inför ett val. Att det är ekonomiskt fördelaktigt att fatta ett beslut, men samtidigt så är det inte baserat på de värderingar vi har. Och hur ska man tänka i den här balansen?
Jag tror med för att börja där så ska man väl först säga att, att det är fruktansvärt. Och det måste vara otroligt kostsamt för deras varumärke. Sen ska man ju säga det att Kalla fakta, man vet ju inte riktigt exakt vad som är sant. Och vad man har valt att lyfta fram och man inte lyft fram. Men jag ska inte försvara den här stora ens. Alltså jag vill bara säga det att vi får utgå från vad vi har läst och hört då. Men jag tror att det där är typiskt problemet när man inte har värderingar. Om man inte har väldigt djupa värderingar i en organisation, då måste man i princip ha regler. Och regler är ju, och det blir mer och mer regler, är otroligt svårt att hantera i en så stor organisation. Och då kan sån här grejer poppa upp. Det kanske är en regel som säger att vi ska alltid ha en viss lönsamhet. Kan vara regel. Och då tycker kanske den här personen som blir intervjuad har följt den regeln. Den är den viktigaste regeln. Det andra är mindre viktigt och tänkte kanske inte så mycket på att det han eller hon just sa var helt horribelt. Men har man värderingar på riktigt, ja, då kan en sån där sak nästan inte hända om man har etiska värderingar. Etiska regler är värdelöst. Etiska värderingar är ju kraftfullt.
Mm. Jag håller ju med dig. Jag tycker att om man hade haft en värdering kanske som sa att vi gör inte den här typen av investeringar, så hade affären antagligen aldrig kommit upp på kartan som möjligt ens. Och så att det tyder ju på att man inte har, att jag skulle säga att Stora Enso inte kanske jobbar då så värderingsstyrt som man borde göra, eller som jag skulle vilja att de gjorde då, utifrån långsiktigt hållbart och socialt ansvarstagande företagande. Men sen så kan man ju också, men den enda förmildrande omständigheten är ju om det då fanns en intention att ja, men vi går in och gör den här investeringen för att vi vill förändra situationen. Då blir man ju en katalysator istället. Men den har inte framkommit, så den kan jag...
Det vet vi inte.
Men då är man snarare en katalysator för förändring och tar man ansvar genom den här affären. Men så har inte framgått och det är osannolikt.
Och jag tror säkert att alla företag har ju värderingar. Det är bara det att de är olika i olika delar av organisationen. Ja. Eller hur? Och då är det egentligen värdelöst utifrån det vi pratar om. För då får man olika effekter på olika ställen. Och man måste ju ha djupa värderingar. Jag tror inte de behöver vara specifika. Jag tror en av anledningarna till att sånt här kan hända är att det ganska snabbt har blivit väldigt transparent i samhället. Så din ena kan inte säga det som den andra, alltså tvärt emot någon annan. Utan man snabbt kan få grepp om en hel informationsbild. Och det här är nog inte företag vana vid. Och där kommer återigen värderingar in. Det kan vara en sån enkel värdering. Gör alla de affärer du är beredd att kunna stå för helt öppet. Ja, då går ju några affärer bort sannolikt, för de flesta människorna återigen vill göra rätt. Men om man tänker, jag gör affärer baserat, och så är det väl någon annan chef som får plocka frågan om det kommer någonting. Nej, du själv måste svara. Då tror jag man kommer jättelångt.
Men jag tror att det här är ju också intressant, för jag tänker att det är precis som du säger, Fredrik, det är en ovana framförallt. Man är inte riktigt van vid att det är på det här sättet så transparent och öppet och att det ställs andra krav. Men för att försöka avrunda det här oerhört spännande samtalet, det känns ju fruktansvärt att behöva avrunda det, känner jag. Men det måste vi för våra lyssnares skull. Så tänker jag att dels det här med övning, att våga öva sig i att vara öppen och ärlig, att det är någonting som är jätteviktigt, att man måste bara träna sig i det, för att väldigt många är ju oerhört ovana vid att faktiskt säga precis vad man tycker och tänker på arbetsplatsen. Man kanske är duktigare privat, men inte så mycket kanske gentemot sin chef eller som chef själv, som ledare, att faktiskt våga säga att jag tror inte på det här, eller det här är viktigare än lönsamheten just i det här fallet till exempel, någonting sånt. Att det kräver mycket övning och att det måste finnas system inom företagskulturen för att belöna den typen av ärlighet och att ta ställning. Och det tror jag att många arbetsplatser inte riktigt har. Det finns inte tillräckligt stor vinst. Jag vinner inte som individ tillräckligt mycket. Utöver kanske förtroende då, som du var inne också på här. Men det måste finnas någonting som belönar att man faktiskt jobbar enligt värderingarna. Men om vi ska försöka avrunda här då, så är jag rätt övertygad om att många som har lyssnat på ert samtal har fått massa idéer och tänker att de kan också göra kanske lite annorlunda och våga göra kanske motsatsen också. Har ni några råd eller tips till de som vill jobba mer utifrån värderingarna eller använda värderingarna mer tydligt?
Mitt första tips är, och kanske det mest viktiga också, att alltså fundera lite på ditt eget förhållningssätt. Och det är ju en självkännedomsresa, men koppla den till en ledarvision. Hur vill du leda? Hur vill du vara en ledare? Vad är viktigt för dig? Då blir det liksom, du får så många olika synergier, att du blir tydlig, du hittar ett ramverk för dig själv, ett litet rättesnöre, så här vill jag bemöta och leda och det här tror jag på. Det blir lättare för dig själv då, precis som företaget har en vision så ska du själv också ha en vision för vilken typ av ledare du vill vara. Det är första tipset.
Jag kan spinna vidare kanske. Jag tänker på att vara långsiktig lite grann, vad du var inne på, att tänka lite längre än bara. Det betyder att man kanske förlorar ett slag därför att jag är tvungen att säga att jag tycker inte så. Eller det jag säger här nu, det är inte, det kommer folk inte uppskatta, jag kommer få ganska mycket kritik för det. Men jag säger ändå, därför att långsiktigt så kommer det här bli bra och rätt. Så en viss långsiktighet och sen så, som jag var inne på tidigare, tror jag framförallt dialog. Du är inne på reflektion också nu. Jag tänker efter själv vad man egentligen vill. Men också tillsammans med människor, ta den tid som krävs för att föra en dialog. För då flyttar du över värderingar. Dels berättar jag om mina värderingar och sakta men säkert flyttar man över företagets värderingar. Om man tänker sig att jag kanske har större inflytande som har jobbat längre än en yngre kollega då. Och det kan ju då leda till att den personen väljer någonting annat. Men om det är baserat på värderingar som är grundläggande, då är det bra. Även om man tycker det är fruktansvärt att förlora en medarbetare som är duktig. Å andra sidan, de som tycker att det här är rätt blir mer engagerade. Så, dialog.
Ja, jätteintressant, spännande tankar man får med sig från det här samtalet. Tusen tack för att ni var med oss, Marie Dahlöf från Godel och Fredrik Palmgren från Centigo. Stort tack.
Tack för kaffet.
Tack.